Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Då säger vi hjärtligt välkomna till det 33:e avsnittet av Släpp sargen. Hur är läget, Robin?
Det är lugnt, som vanligt. Jag sakta men säkert börjar ändå komma in i liksom Stockholm-rytmen. Och dels det som tillkommer med allting. Så att det, ja, nej, snart är jag där. Hur mår du? Hur var din vecka?
Jo, men den har varit bra. Det är betydligt mindre hockey på schemat numera.
Ja, det är lite tomt alltså.
Ja, man får verkligen greppa halmstrån. Jag satt tidigare här idag och kollade resultat på ett Cooper-test. Då är man liksom... Då har man tagit ett långt steg efter slutspelet.
Ja.
Men du, här i måndags briserade ju en liten grej. Din gode vän Dick Axelsson slutar med hockeyn.
Ja, han gör ju det. Han har ju varit inne på det lite ett tag, och det var han ju även när vi snackade med han. Men å andra sidan, han har ju varit det ett par gånger innan också, så att ja. Jag vet inte fan, jag är lite rädd om vi ska ropa hej igen alltså, för att du vet, jag kan se något lag bli, var lite, du vet, skakiga där någon gång i oktober. Då kan jag nog se 31-an snöra på sig igen alltså.
Ja, det vore fan någonting. Om någon mot förmodan har missat det avsnittet, så är det alltså avsnitt 18 då Dicken var med och bjöd på lite skojgrejer, så det kan ni ju gå tillbaka och lyssna på om ni skulle vilja det. Men ja, Dick lämnar. Men spelare tillkommer ju. Vi måste bara ta två grejer kort innan vi drar igång det här avsnittet på riktigt, om man säger så. Kinnemin till Luleå.
Mm.
Efter Chicken Kinnemin ramsan och hans långfinger mot Luleå-klacken och allt det där. Det har ju varit på gång ett tag, men nu är det klart, och sammantaget känns det ju som en jävla bomb.
Ja. Jag ska erkänna att jag har inte så himla bra koll på Kinnemin, men jag vet ju att han gick lite tungt där i Växjö mot slutet och sådär, och jag vet vilken typ av spelare han är. Sen kan jag väl lite av den där Luleå-incidenten. Hur har Luleå-publiken kanske ståplats då och reagerar på det? Vet du det eller?
Det har nog varit spridda skurar. Man ska väl inte tala för en hel falang så, men det verkar som att vissa tror nog att det kan bli ganska bra, och andra verkar mena att han får fan bevisa att han inte är feg och pinsam och allt det där som en del har slängt ut sig från Luleå-håll om honom tidigare.
Mm.
Så ja, det kanske tar ett litet tag där innan han blir en kelgris där uppe. Men ja. Spännande ändå. Sånt där piggar upp, det måste man ju fan säga.
Ja, men fan absolut. Jag tror att det kan nog bli en ganska... Alltså fin kombo när Bulan får sätta tänderna igen. Då jag kan nog se Luleå-publiken gilla honom. Alltså.
Det känns rätt självklart att det kommer bli så. Han och Tyrväinen i samma lina. Det kan bli saftigt för kvällstidningarna i alla fall.
Absolut.
Du, på tal om värvningar. Givet allt kaos runt Brynäs den senaste tiden. Flera viktiga tjänster inte heller tillsatta och sådär. Jag måste kolla det med dig. Alltså, kan man som spelare vara sugen för att skriva på för dem just nu?
Alltså, jag vet inte hur mycket man egentligen blickar på kaoset. Det kanske beror lite på vart man är någonstans i sitt hockeyliv på något sätt. Jag menar, är du en allsvensk spelare som verkligen vill ta steget till SHL och sådär? Jag vet inte. Alltså, egentligen bör man blicka så mycket.
Men alltså, det finns ingen sportchef, det finns ingen tränare. Det känns... ouppstyrt utan att veta allt för mycket.
Ja, men vad fan, alltså det är ju lite stökigt. Alltså så är det ju, men du är fortfarande, alltså du Säg att du är uppgående, då tar du ju ändå en tröja i SHL och kommer få spela i SHL. Mm. Så att jag, sen vet jag inte hur mycket man ska blicka på det här själva kaoset. De här individerna som kanske har varit en del av det har väl försvunnit nu, va? Eller kommer sannolikt göra det?
Ja, det får vi se. Det är egentligen inte främst det som det har skrivits mest om i tidningarna den senaste tiden, utan jag tänker kanske främst på att föreningen kanske inte har skött det där prickfritt, och att det här att liksom, det saknas jävligt viktiga roller.
Ja, ja, men det är som du säger, det saknas ju lite sportchefer, lite andra liksom viktiga poster, absolut. Men om du tänker dig som spelare att få komma in i Brynäs nu, alltså det är ett ganska skönt läge för en spelare på något sätt, för att alltså, det kan ju inte gå så mycket sämre än vad det gör just nu. Och jag menar, om Brynäs skulle få liksom en uppryckning och få vara en del av det, så är det ett ganska bra läge för en spelare att komma in nu, om man ska se det på så sätt. Men jag förstår liksom din tanke med att kliva in och skriva på ett kontrakt där det inte ens finns en sport, det finns knappt någon personal liksom, det är bara en enda surre allting.
Men precis.
Så att, det är väl klart att det känns säkerligen inte 100 att skriva på för Brynäs just nu, men jag tror inte att det spelar in liksom så mycket egentligen.
Men då kan vi halvlugna de Brynäs-supportrarna som gått i sådana tankar. Jag tyckte det var intressant att värdra med någon som ändå spelar, så att säga.
Jag tycker att det är intressant att det tar så lång tid för dem alltså att lösa någonting. Men alltså, visst, det blåser väldigt mycket liksom, men jag tycker fortfarande att man står och stampar lite. Det händer liksom inte så mycket. Det är kanske dåligt med personal på free agent-marknaden, även på kontorspost. Jag vet inte, men jag tycker att det tar lite tid. Alltså.
Ja, vi får se när saker och ting faller på plats hos Brynäs. Men med det sagt så kickar vi igång veckans avsnitt. Klubblagssäsongerna i Europa är ju över. Här hemma har det varit slut i lite över en vecka. Och jag tänkte därför att det nu kunde vara läge att vi summerar lite, Robin.
Ja.
Så du ska få dela ut några, ja men vi kan kalla det utmärkelser från det gångna hockeyåret med fokus på SHL. Och det, vi kanske inte håller oss helt till det här traditionella årets målvakt och så vidare, utan lite spretigare än så blir det. Jag tänker att vi sätter igång direkt med de här hedersvärda priserna. Årets lögnhals.
Du, vi har några spekulationer här som de har sagt att HV71 har varit i kontakt med Lillis. Det är de alltid, fick jag höra. Men du dementerar alltså det. Har HV ringt?
Nej, jag har pratat med, i och med att jag har fortfarande vänner kvar där uppe och tyckte det var fantastiskt, men inte något konkret. Hans
gäng, och här då Stefan Lund tillbaka i HV71s buss igen.
Ja, det tog 3 dagar efter dementin så stod Lillis i HVs bås.
Ja, jag tyckte att det var så fantastiskt kul. Någonstans när han fick den där intervjun, jag kommer verkligen ihåg att jag tänkte att så här, nu sitter gubb fan och ljuger. Alltså, sen sättet han gör det på, jag tycker att det är så jävla härligt, för att det är så här... Jag vet inte, jag kan ju sätta mig in i alltså hans exakta situation, speciellt då när det blev klart liksom. Mm. Och det är så här, man måste liksom, man får dras med vita lögner så där, och ja, speciellt när man sitter i live-tv. Jag tycker att han gör så bra, för att det känns som att han går ner något så här, han blir som ett litet barn nästan, och nästan lite oskyldig i rösten. Alltså, och nu när man ser det efter, då blir, jag tycker att det är så jäkla kul. Alltså. Jag vet inte, var någon journalist eller någon som tog upp det här med han efter? Att liksom, hör du, ljög du för oss? Eller vad?
Nej, jag vet inte. Det vet jag faktiskt inte. Men det känns som att alla har blivit så luttrade kring det här, att det kommer halvlögner och så blir det av rätt snart ändå. Med liksom dementier och sådär. Så jag tror alla är så jäkla luttrade att det här blev inte världens största grej. Men det är rätt kul. 3 dagar och det är naturligtvis hårt av oss att kalla honom för lögnhals. Det är också lite med en nypa salt, eller en stor skopa salt så att säga, naturligtvis. Men det är ju ganska kul i och med att det är så uppenbart att han sitter där och håller inne på sanningen lite.
Jag garvade så mycket när jag, alltså just när det blev klart. Jag bara tänkte tillbaka just på den intervjun, och han liksom lindrar in sig och pratar runt. Och nej, men alltså jag har ju vänner där uppe. Och man har ju kört den så många gånger själv, så man vet ju liksom hur hjärtat slår, samtidigt som man så här, jag vet inte, man skäms lite, samtidigt som att man vet att man måste göra det liksom. Så att jag... Nej, jag tyckte att Lillis var jävligt rolig där faktiskt.
Ja, men, ja.
Lillis, han hade en annan sån där när han faktiskt... Jag ska väl inte säga att han ljög, men det var någon gång när jag spelade i HV så stod han och gapade på domaren. Jag kommer inte ihåg vem det var. Var på den här domaren vände sig mot båset och tittade på Lillis. Var på Lillis tittar och pekar på, nu kommer jag inte ihåg, en av ass-coacherna och sa att det var han.
Det är jävligt kul.
Ja, det är skitkul. Så den kom ju inte från tomma intet, den där lögnen alltså. Nej. Men jäkligt det, kul alltså.
Det är han du får skicka upp på läktaren.
Ja, exakt.
Ja. Nej, det var ju faktiskt svinkul. Han är lite lurig, Lillis.
Ja.
Året vi gjorde vad vi kunde. Vad tänker vi på då, Robin?
Nej, jag tänker på att det var ju en milt sagt speciell säsong utan publik. Och alla de här liksom tricksen man hade för sig för att liksom slippa de tomma läktarna. Jag tänker ju främst på alla pappfigurer som man satte upp på stolarna. Alltså, till en början så tänkte jag så här, men vad är, alltså det är ju sjukt, det är ju så absurt. Alltså, vad är det för jävla tid vi lever i? Men sen tänkte jag vidare liksom och tyckte ändå att det gjorde någonting. Det gjorde att läktarna blev lite mindre tomma. Men jag tänker ju endast på det här gamla spelet. Vem där? Kommer du ihåg det? Eller?
När man, ja.
Och jag menar, varenda SHL-läktare såg ut som ett jävla gigantiskt vem där. Va?
Ja, faktiskt. Jo. Men tycker du att den här vem där lösningen ändå blev en lyckad grej då, eller?
Ja, nej, men jag tycker nog det. Alltså som sagt, priset är ju vi gjorde vad vi kunde och ja. Ja, alltså vi trollade någonstans, hockeyvärlden trollade fram precis allt man kunde. Ja. Så att jag tyckte att den gjorde en funktion på något sätt i vilket fall. Det fanns som TV-tittare så där, så jag vet att vi i vårt lag i Klåten, vi spelade även med inspelat publikljud.
Ja, okay.
Alltså även under pågående matcher där, och det gjorde ju också en liten skillnad, speciellt för tv-tittare. Jag undrar lite varför man inte som SHL-lag testade det. För jag såg inget. Vet du om någon SHL-lag gjorde det eller?
Nej, jag tror inte det. Möjligtvis att det var lite så här måljubel inbakat i så här måljinglar och sådär. Men i övrigt var det nog inget. Hade det skett så tror jag det är alldeles många som hade blivit rasande och sagt att vi går mot NHL och sådär. Så, men vad tyckte du om att ha det? Alltså det bakgrundsljudet?
Nej, men jag gillade det. Och speciellt då, det satt väl någon form av någon halv-DJ där uppe som även styrde när det blev mål. Som kunde höja och sänka och verkligen liksom så... så någonstans, det var självklart att man vet att publiken inte är där. Men det var ändå en lite lättare känsla. Det måste jag ändå säga. Lite så här lura blev jag. Men ja, nej, men som sagt, en speciell säsong krävde speciella lösningar. Och det tycker jag att man gjorde bra med de här pappgubbarna och... På vissa håll och kanter lite publikljud.
Årets fjortis.
Målvaktsspelet har inte heller varit på den nivå som man måste för att överleva. Och det måste bli bättre ganska mycket för att det inte ska bli uttåg ur SHL.
Ja, det är naturligtvis något som är svårt att ändra på.
Ja, det är alltså Johan Edlund som kommenterar när rösten, vad ska vi kalla det, ger upp.
Ja, den stack iväg.
Precis, det blir lite målbrottsvibb kan ja. Man väl lugnt säga.
Det måste bli bättre ganska mycket för att det inte ska bli uttåg ur SHL.
Ja, det kan man verkligen lugnt säga. Alltså jag vet att jag satt och kollade på den här matchen och för jag tittade inte just då, men jag hörde bara, och jag fick en så här, det bara ryckte till i mig, tänkte så här, fan, hörde jag det jag hörde? Så jag var ju tvungen att spola tillbaka, och när jag fick lyssna på det igen, alltså jag vet inte om jag var trött just då, men jag vek, alltså jag pissade nästan ner mig av garv, alltså, och det sköna i det här är ju också Staffan Kronvalls reaktion, för man ser på honom, ja. Och man hör på honom att han hörde vad som hände.
Ja. Vill ändå fortsätta.
Ja, men man kan ju tänka att han verkligen skulle vilja slänga in någonting, något hån eller något där, men han vet, jag har fan inte tid med det, så han fortsätter, han sköter ganska snyggt. Men jag vet att jag la även ut det här klippet på Twitter, och så saken hör ju till att jag och Johan Edlund, vi bor ju faktiskt en port ifrån varandra här i Stockholm och stöter på varandra varje dag. Så och jag taggade han även i de här inläggen, men han har inte fått något svar, så jag är ju livrädd att han är skittjurig på mig, så jag vågar ju knappt gå ut här på Fridhemsplan för att jag är rädd att gå in i honom liksom.
Ser du honom så får du bara... Hallå, granne!
Tjena, Johan!
Ja. Ja, men det blir en kanske intressant följetong hur det där påverkar grannsämjan er emellan.
Ja, nej, jag ska hålla er uppdaterade, det ska jag.
Årets AV.
Men den dålig vinkel från det vi...
Varför kan ni aldrig erkänna en huvudtack? Det var sjukt dåligt gjort. Du säger att han sträcker sig efter pucken.
Han sträcker sig efter pucken.
Ja, och sätter upp armbågen och träffar honom i huvudet. Han gör så här.
Ja, nej, men det kan inte jag se på de bilderna jag har. Man kanske har bättre bilder.
Det ska vara så jävla svårt.
Annars skulle jag erkänna om det var så.
Jävla feg.
Va?
Feg är du.
Varför det?
För att du inte törs erkänna
deras bilder. Jag har sett bilderna, vad ska jag göra?
Titta ordentligt.
Ja. Ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i alla fall.
Ni har precis samma bilder som vi har. Ni har datorer med, ni kan ta fram bilder varje gång.
Absolut.
Ja.
Ja, jag vet.
Stå för någonting någon gång. Så jävla feg allihop. Aldrig våga stå och säga någonting.
Ja, alltså,
den är härlig.
Ja, det är, jag tycker den har åldrats väl. Jag tycker nästan det var roligare nu än första gången jag lyssnade på det.
Jag håller faktiskt med dig alltså.
Ja, jag vet inte varför. Då kanske det var för mycket allvar runt det på något sätt. Men nu var det mysigt att lyssna på bråket mellan Stefan Klocker i Skellefteå och Peter Andersson Brynäs. Ja, då tillhörde de ju de klubbarna i alla fall. Som var lite oense kan vi säga om en tackling från Darren Novick. Och det tog oväntat stora proportioner får man väl säga, va?
Ja, nej, alltså det är som vi har varit inne på tidigare. Det känns verkligen som den här AVN som gick lite för långt liksom. Eller det gick för snabbt kanske man ska säga. Någon av, alltså var lite övertaggade en fredag på något sätt. Och så gick det lite fort.
Ja.
Och sen står man där och sättet man liksom diskuterar på. Det är liksom så här, man försöker köpa sig tid genom på något sätt, klockan han upprepar väl någon gång vad Peter säger,
ja.
Och så här, det går lite slow motion ibland. Peter är ganska yvig i sina rörelser, så här, slänger pennor,
ja.
Smäller, du vet, står och snurrar. Nej, jag vet inte, det är bara, jag kan inte se något annat än en liten AV som gick lite snett.
Jag tycker det är väldigt kul när klockan mitt i allt och frågar, vad ska jag göra? Titta mer noga! Eller vad det säger. Det är något sånt där. Ja, ja!
Okay.
Raka rör möter liksom en frågande blick.
Ja,
det är starkt. Alltså. Det som är lite kul är att vi döper ditt lår till after work. Det är också after work. Då står jag där efter en match. Jag tycker den här utmärkelsen är spot on alltså.
Ja, men den hittade vi hittade den ju tidigt, men som du sa, den har fan åldrats väl alltså.
Ja, det var så jävla härligt att höra den igen. Det kanske har gått så pass länge nu, eller länge, men det har ändå gått en tid sedan man hade lite hockeypuls i blodet, så det gav verkligen något att få höra på det här.
Ja. Absolut.
Årets tur i oturen.
Ja, fan, vi ska ändå vara lite positiva. Det kom kanske någonting gott ur den här pandemin. Och jag som spelare är så jäkla glad över att man inte skakar hand efter matcher längre. Alltså det är något av det äckligaste jag vet. Jag kan ja, men jag kan se det sportsliga i det på något sätt. Det är fint och hej och hå. Jag har alltid tyckt att det räcker på något sätt efter en slutspelserie att skaka hand. Alltså ja. Det här med att spela 52 omgångar minst, du vet, skaka 25 svettiga mansflabbar som man inte vet var man varit någonstans. Det är liksom, när man skakar efter sista då bara, alltså, det är nästan bara hängslem och konstiga vätskor i handen.
Men,
ja, nej, men det är så äckligt. Jag vet inte, alltså, de flesta har ju sett spelare som efter handskaket går ner och kör där handen i isen.
Ja, just det. Det är klassiskt.
Ja, och det är ju för att försöka få bort liksom, det värsta av äcklet. Och sen liksom, rusar man ju in och bara dränker händerna i tvålvatten och sen handsprit.
Men det är så. Man gör det. Man åker direkt in och tvättar händerna liksom.
Ja, ja. Absolut. Okay. Handspriten går ju direkt när man kommer in i omklädningsrummet. Så att det är väldigt skönt att få bort den. Och jag, jag vet inte, jag får inte riktigt ihop varför man skulle skaka hand. Alltså nu när man på något sätt har fått upp ögonen för det här med smittspridning och så. Alltså det är ju egentligen helt sjukt nu. Det är ju ganska många som kanske har fattat det nu. Så jag hoppas att det består om man låter handskaket vara efter ja, slutet på en slutspel som man gör i NHL liksom.
Ja, men det är skönt ändå att du känner att så här, ja, pandemin har för hockeyn naturligtvis varit skit. Men det fanns ändå en ljusglimt.
Ja, två med pappgubbarna också.
Ja, just det. Just det. Vi gjorde vad vi kunde och tur i oturen. Men med de här utmärkelserna i ryggsäcken då så att säga, så kan man ändå konstatera att ett generellt jäkligt pissigt hockeyår har ändå fört med sig, ja men, några kul grejer.
Japp, absolut. Och vi på något sätt, vi säger väl ett stort grattis till pristagaren, ja, också.
Exakt, det tycker jag verkligen. Det finns fortfarande hockey som pågår. NHL-slutspel har ju dragit igång och nu till helgen är det även dags för VM i Riga att starta. Sitter du fullkomligt och skakar av förväntan i din rastlösa bubbla, Figge?
Ja, alltså det är ju precis samma känsla som inför Bayer Hockey Games.
Ja. Ja, det är så, va?
Nej, alltså det är väl klart, alltså jag kommer säkert kolla någon match där, men det känns, jag vet inte, det känns alltså om VM kanske var lite så här halvt urvattnad tidigare, så har ju det inte kanske blivit bättre med säsongen som var. Men alltså jag kommer väl försöka kolla lite, det kommer jag göra, och eventuellt slutspel. Men de här matcherna liksom mot Israel och Peru och jag vet inte om jag kommer sitta bänkad då.
Nej, jag förstår. Men det är så här att under VMs gång så kommer vi att komma ut med fyra olika extra avsnitt om fyra tidigare världsmästerskap då Tre Kronor tagit guld. Jag kan nog ändå utlova nostalgiskt, småkul och härligt snack. Samtliga poddar i gästavsnitt, och det första kommer redan nu under lördagen den 22 maj. Nästa därefter kommer på tisdag den 25 innan vi kör ett vanligt ordinarie avsnitt nästa torsdag som vanligt. Så lite återblickar till ja, men vad som på förhand i alla fall känns som hetare VM. Men Figge, var du aktuell för världsmästerskapet 2012? För då gjorde du fan typ 3 mål på 4 landslagsmatcher eller något den säsongen.
Ja. Nej, jag var inte aktuell, det kan jag inte säga. Jag var ju...
Var inte det?
Nej, alltså jag var med till läge 2 tror jag. Klarade första katten, eller om det ens var någon. Jag kommer inte ihåg det riktigt, men Nej. Vi gjorde i vilket fall någon helg i Oslo och sen någon helg i Vitryssland i Minsk. Men det gick faktiskt ändå helt okej så där liksom, men nej, alltså jag kände nog ganska tidigt ändå att jag inte skulle räcka till. Så att, nej, jag var inte så nära. Jag kommer ihåg när vi spelade där mot Vitryssland borta någon match då. Alltså jag hade en sån tung match. Det var en sån, när allt bara gick fel. Det började med att jag ramlade på uppvärmningen och halvt stukade foten. Och sen det bara fortsatte på den inslagna vägen hela matchen. Och den gick till straffa sen. Och då, det var ju Pelle Mårt som var coach då, han frågade om jag ville lägga en straff. Och det är faktiskt första och enda och sista gången som jag har tackat nej till att lägga en straff. För att jag kände att det finns inte en chans att liksom det går vägen idag. Och sen kommer jag ihåg att jag satt och pratade med Niklas Danielsson när vi skulle ta planet hem. Och då sa han verkligen till mig att det liksom, jag vet inte om det där var så bra idé liksom, att tacka nej till en straff. Och sen dess så har jag faktiskt aldrig tackat nej, och jag hade inte gjort det innan heller. Så att, ja, kort därefter så fick jag mitt samtal om att det var dags att packa. Så att,
fan.
Nej, jag var nog inte aktuell då. Men det var väldigt kul, de två resorna och vilket fall var med och känna på. Det var ju första gången också.
Tänk om det var straffen du tackade nej till som gjorde att du inte kom med till VM.
Ja, det har ju lite svårt att tro, men jag kan ju få tänka så. Ja. Jag kan ju få säga så i framtiden i vilket fall.
Jag valde att inte komma med.
Alltså indirekt så tackade jag nej. Ja. Det kan jag, den kan jag köra på.
Men du, om man ser senaste åren i alla fall, det har ju snackats om att VM är lite urvattnat och sådär, men hur har du upplevt det bland spelare? Vill man verkligen med till VM? Alltså hur hett är det bland er spelare?
Alltså VM, det är dit du vill på något sätt. Alltså många ser ju kanske de här liksom Bayer Hockey Games och allt vad de heter liksom, som en chans att kunna visa upp sig för ett eventuellt VM och sen kunna spela VM för att liksom ställa sig i det stora skyltfönstret.
Ja, just det.
Jag tror nog ändå att VM vill de flesta spela liksom. Ja, det är inte samma känsla där som i de andra tidigare turneringarna. Det är det inte.
En av de stora förhandsfavoriterna i årets turnering är Ryssland. Inte för att det jag kommer till här har med VM att göra, men nu tillåter vi oss att vara lite spretiga här. Och förra veckan samlades en rad kända ryssar för att spela en uppvisningsmatch i hockey mot ett amatörlag. Kändislaget vann med 13-9. Kan du sätta mig det vad som hängde 8 baljor?
Ja, alltså Putin har väl ett snitt på typ 8 baljor, så jag gissar på honom. När han spelar såna där fighter, det känns som att han alltid liksom ja, med ungefär 10 kassa liksom.
Jajamän, det är väl där han ligger. Han borde ha en makalös Elite Prospects sida på så vis.
Ja, den kanske redan ligger där faktiskt. Det är imponerande alltså. Det är sjuka statsen.
Ja, men det får man säga. Även utrikesministern och Fetisov var med i det här gänget. Tydligen då motståndaren det här laget, de låg inte dyngtajt på presidenten med nummer 11 på ryggen.
Nej, då, alltså det är dålig scouting. Man har inte gjort sin läxa på något sätt då. Alltså, jag menar, vem kunde inte se att Putin skulle skina liksom?
Alltså, tycka vad man vill om Putin, men det här tycker jag fan piggar upp alltså.
Ja.
Att han liksom, att han ställer sig på ett par griller, åker ut på en is och liksom inte blir, vad ska man säga, så hårt ansatt av försvaret. Det blir ju lite liksom Nordkorea-vibb över det hela. Jag tycker ändå det har någonting.
Ja, det har någonting. Jag vet inte, ska man tycka att det är pinsamt eller bara jävligt roligt? Alltså, vi ser väl det som väldigt kul bara.
Hade man inte hajat till som fan om exempelvis Löfven skulle få för sig att spela en uppvisningsmatch i liksom...
I Övik någonstans.
Ja, i Övik eller någon islada ute i Täby. Ja,
det hade varit... Jag vet, han känns inte som en utespelare. Jag vet inte, han känns... Kanske som en målis på något sätt, jag vet inte. Eller kanske typ materialare, han har ju varit svetsare, jag kan se honom som en bra mattress. Kanske en bra stickboy.
Ja, det finns det där klassiska tv-laget i fotboll, om hockeyn hade fått en motsvarighet, det finns säkert någon, men någon som är lite mer profilerad, så kanske man skulle försöka värva Löfven som materialare till det laget då helt enkelt, om det är där du tror han passar bäst.
Nej, men jag tror det, alltså med svetsar bakgrunden på något sätt så tror jag att han skulle kunna, jag vet inte, slipa, det känns lite som han.
Ja, men det hade också, det hade varit något, som man säger. Jag nämnde NHL kort tidigare. Deras Putin, om man säger så, sett i dominans på isen, är ju Connor McDavid. Vi måste nämna honom. Han vann alltså grundseriens poängliga helt överlägset och hade ett snitt på precis under 2 pinnar per match. Alltså att man kan dominera så i världens bästa liga, inte det helt sinnessjukt?
Jo, alltså jag har inte dödskoll på NHL eller han heller, men alltså statistiken och alltså vissa av highlights som man ser, det är ju faktiskt, alltså i nutidens NHL, det ska ju vara som en omöjlighet.
Ja, exakt. Det känns som att sånt här liksom pågick på typ 70-80-tal. Men det känns inte så 2021 på något sätt att någon kunde inte bara vråldominera på det här sättet. Det känns konstigt på något vis.
Alltså det känns konstigt också. Hette han Dreisaitl? Han var tvåa va?
Ja, exakt.
Och han hade, vad hade han, 20 fler poäng än vad han hade. Och de spelar i samma kedja. Alltså det är också helt sjukt. Det ska inte heller gå. Inte på 50 fighter.
Det är helt sjukt. Jag såg att Erik Wilderoth, som är statsguru får man väl kalla honom då, på C-more. Han hade räknat ut att om man konverterar utifrån spelares snitt som flyttat mellan NHL och SHL, så skulle McDavid landa på 170 poäng över 52 SHL-omgångar.
Ja, alltså du hör ju, det är ju Putin-siffror. Det är det.
Det är det jag säger! Han är NHLs Vladimir Putin.
Ja. Nej, det är, alltså, tänk om man skulle haft en sån pinne eller en sån spelare som skulle kunna gjort liksom, alltså nästan komma upp på 100 pinnar i, alltså vi spelar ju 52 omgångar i SHL. Alltså någon som skulle kunna komma upp på liksom 95-100 poäng en säsong. Det, alltså, det hade varit helt sanslöst.
Det surras ju alltid om det här jävla Loob-rekordet i början av varje säsong. Då hade det varit kaxigt om McDavid klev in och gjorde 170 poäng.
Ja, han plussade Looben med 100 liksom.
Exakt. Jag menar, man tycker att Rivik dominerade den här säsongen. Han gjorde 51 poäng på 44 matcher. Men det här vore ändå liksom, att ta det några steg längre. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi var ju i vår prisutdelning tidigare här när vi summerade säsongen inne på, ja, men lite snackisar och sådär. Så jag tänkte kolla med dig, Figge, vilken är den roligaste eller vassaste SHL-snackisen du minns, som inte är från i år utan när du får välja och vraka fritt?
Alltså här, jag hade ju ganska mycket, jag hade ju fritt spelrum här, så, men det finns faktiskt en som verkligen sticker ut hos mig, och det är Andreas Jämtins motattack mot Petter Rönnqvist från 2011. Och det är faktiskt inte, det har inte med den här Winneborg-händelsen att göra. Det här var en annan gång när Andreas Jämtin hade åkt ut för en hög klubba som, ja, som man i C-more-studien var ganska oense om, där Wikgård tyckte att det skedde mitt i ett skott, och medan Petter Rönnqvist tyckte att Jämtin gjorde det medvetet.
Okej.
Och Petter Rönnqvist säger även det liksom i studion, att Jämtin gör det här med flit. Han är den typen av spelare. Han är ett svin liksom.
Han karaktärsmördar honom, så att säga.
Ja, exakt. Och efter hela den här händelsen, den här matchen, så gör ju Andreas Jämtin en intervju med Aftonbladet.
Ja.
Och det finns några svar här som som än idag kan få mig att vika mig och skratta. Så.
Jag måste säga det, att jag tror inte det här är någonting som alla har top of mind. Den känns lite dold, den här. Det tycker jag är spännande, att du inte väljer någon som man kanske väntar sig.
Ja. Nej, men jag tänkte läsa några av hans svar då, när då Jämtin får höra om vad som har hänt.
Ja.
Då har vi Jämtins första svar liksom, då, apropå att Rönnqvist kallar honom för svin och hejhå. Då säger Andreas Jämtin så här: vi pratar om en kille som har fått 5000 skott i huvudet under sin karriär. Det kan lätt bli komplikationer av sånt, och man undrar ju hur det står till i Petters hjärna. Frågan är hur lämpad han är att sitta som expertkommentator. Han ska nog tänka efter lite först innan han uttalar sig. Det var liksom, det här var ju ett, och det är kul, alltså, som det tycker jag.
Ordvalet, vänta lite. Ordvalet komplikationer är ju fem jävla plus alltså.
Ja, men det kommer mer här. Det är så otroligt kul. Han får i vilket fall vidare då, får han frågan: har ni haft någon personlig vendetta tidigare? Och då svarar Andreas Jämtin: nej, så har det aldrig varit. Men nu vill han vara med och leka med de stora grabbarna i studion. Petter har tagit rollen som den stora böden och ska straffa folk hit och dit. Och sen vidare får han fråga: hur känns det att bli kallad för ett svin?
Mm.
Då svarar Andreas Jämtin: ja, från en kille som sitter med sin epalugg och ser förjävlig ut i studion. Det ser ut som att han har varit på inkilning i 2 dagar och sen kommit direkt till sändning. Och där tar intervjun slut.
Han satte hårt mot hårt.
Ja, det kan man lugnt säga. De här svaren som han kastar ut, alltså, de är, jag vet inte, de är så träffsäkra, alltså, så det finns inte, alltså. Jag tycker att det är så sjukt. Ja, han sitter där med sin epalugg.
Vissa kan säkert tycka att det är taskigt hit och dit, men alltså, här måste man fan ge Jämtin att han är rapp i tankarna, alltså. Att bara kasta fram det där med epalugg, det är vast för fan.
Ja, ja, att han har kommit, att han nyss varit på inkilning i 2 dagar. Det är inte bara det är en, utan 2 dagars inkilning.
Men liksom specifik. Det är så specifik, ja. Kritik. 2 dagars inkilning.
Ja. Jag tycker att den är, det är en av de roligaste faktiskt hockeyintervjuerna som jag har läst i text.
Det kan lätt uppstå komplikationer. Det är som att han uttalar sig som en jävla hjärnforskare också.
Ja.
Det kan lätt uppstå 5 000 komplikationer.
5000 puckar.
Ja, är det där alltså. Wow. Ja, men jag, det, jag förstår att den här sticker ut för dig. Den är, fem plus den comebacken alltså.
Ja, jag tycker att det, den här är klass med... Kom ihåg att Micke Stare gjorde någon intervju med GP när han fick en golfboll i huvudet.
Jag har fått en jävla golfboll i huvudet, vad är det du vill veta? Något sånt där. Såhär du, gjorde det ont? Ja, det kommer en golfboll i 150 km i timmen, vad fan tror du? Typ så.
Ja, jag tycker den är så jävla underbar.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Han är en av blott 29 spelare, eller 9 svenskar, som tillhör exklusiva The Triple Gold Club som Stanley Cup-mästare och guldmedaljör i både OS och VM. Efter sammantaget över 800 matcher i världens bästa liga, fördelat hos 6 olika klubbar, är han nu sedan 1,5 år tillbaka chefsarkitekten bakom hockeyallsvenska Södertäljes lagbygge. Vi säger varmt välkommen till podden, SSKs sportchef Micke Samuelsson.
Tackar, tackar.
Hur är läget med dig?
Det är bra, tycker jag. Solen börjar skina, så tror man att det ska bli lite lugnare här på vårkanten. Men nej, chi fick man, vart inte.
Nej, nya livet nu.
Ja, precis. Man är lite van. Man är van vid annat. Man är van vid att golfsäsongen börjar som bäst.
Ja, precis. Nej, så blir det kanske inte då. Jag förmodar att man som spelare i många år haft tankar om hur jobbet som sportchef är och ska skötas. Är det som du tänkt dig?
Bra fråga. Inte riktigt. Jag skulle säga det är mer bollar i luften än vad jag trodde att det skulle vara. Jag hade väl någon slags tanke på att okej, man behöver ligga i och göra jobbet. Det är nog inte helt lätt att sätta en trupp och sådär. Men det är så mycket, i och för sig så väljer man det lite själv också. Hur mycket man vill ta tag i. Ja, i den situationen jag är och där Södertälje Sportklubb befinner sig nu så finns det saker att ta tag i. Inte bara kring, kring härlaget utan även i juniorsidan och även ner på ungdom också.
Man har ju hört genom åren att sportchefer, kanske framförallt i hockeyallsvenskan, får åka iväg och städa lägenheter och sånt där. Har du fått sysselsätta dig med sånt också?
Nej, där har jag faktiskt, eller jag ska säga, där har vi bra killar som gör det. Så jag har inte gett mig in i den världen än.
Nej, precis. Men du var inne på det lite där, vad som överraskat dig mest under de här 1,5 åren. Är det just att det är fler trådar att dra i än vad du kanske trodde på förhand?
Ja, det skulle jag säga. Det är det. Helst om du vill, jag ska inte säga att förändra någonting, men anledningen till att jag hoppade på det här, så det är ju definitivt en större, eller lika stor utmaning som att spelare, att vara spelare, men på ett annat plan. Det var egentligen att försöka få ordning på just ungdomsbitar och även juniorbitarna. Jag tycker om när ungdomar och barn kan ha den bästa möjliga situationen att få idrotta. Sen vet jag också att vårt flaggskepp är härlaget och det tar väldigt mycket tid att försöka få ordning på de bitarna. Allt från agenter till avtal, ja, you name it, alltså vid sponsorer och även en styrelse som du ska motivera många av dina beslut inför. Så där.
Många ser nog framför sig att det är liksom som ett, vad ska vi säga, tv-spel, att du sitter där med en budget och plockar in de spelarna du känner för. Inte riktigt så glassigt kanske, eller?
Nej, det kan jag inte säga att det är. Alltså, precis, du har ju en budget att gå efter, så, men jag tycker om, det är bara från min personliga sak, att vad är det du tittar efter i en spelare? Är det en som ska göra massor med mål? Ja, det går ut på att göra mer mål än motståndarlaget, men Men även att vilja utveckla folk, det tycker jag är jätteroligt och intressant. Och det är egentligen vad stora delar av allsvenskan handlar om. Jag vet att alla allsvenska lag säkert vill gå upp. Mm. Och det vill vi också i finrummet och SHL. Men under tiden så kan vi liksom göra folk och spelare bättre och utveckla svensk hockey på den biten. Och det är för herrlaget, men det är även för juniorsidan också. Vi satsar ganska rejält på ledar, framförallt ledarbiten i juniorleden för att utveckla individer och för att hjälpa hela svensk hockey framåt. Inte bara stirra sig blind på att SSK ska gå jättebra och gå upp i SHL så snabbt som möjligt.
Är det inte svårt det där att inte skynda till SHL, om du förstår vad jag menar? Alltså, vill man inte helst bara lägga alla ägg i en korg och bara gasa? I SSK känns ni rätt metodiska och trygga att det kan ta sin lilla tid.
Jo, jag tror inte att du gasar till en långvarig framgångsrik förening. Jag tror att du bygger upp det steg för steg. Alltså många små vettiga beslut kan kanske en dag, det är ingen garanti det heller, men det kan kanske en dag bli helt okej. Och då pratar jag om förening. Och när det blir det, om det blir det, då är du redo för att stanna kvar också.
Spelomsättningen i Hockeyallsvenskan är ju generellt hög. Och de bästa spelarna sticker vanligtvis till SHL eller på utlandsäventyr. Det måste göra ditt jobb extremt svårt. Har man inte panik redan i april liksom?
Det är svårt. Du vet ju egentligen inte vilken trupp du har att göra med förrän i mitten av juli.
Nej, exakt.
Så det gör det ju väldigt, väldigt svårt. Får du några avbräck där, vilket är relativt ovanligt, ska vi säga, att det blir SHL-klubbarna som det oftast är, och där kan du inte garantera, där är det fri övergång att gå till SHL till mitten av juli. De är nog nästan klara med sina trupper betydligt tidigare än så. Men helt säkert kan det inte vara. Så jo, det gör det ju definitivt svårare. Det gör det.
Blir det många sömnlösa nätter? Det är en klyscha, men det kanske stämmer också.
Ja, intressant att du sa att jag hade möte här med klubbdirektören igår eller förrgår. Jag sa att det som jag har problem med nu är att jag sover relativt... Ja, jag sover inte som jag brukar göra. Utan det första jag tänker på när jag går upp, det är så här, okej. Okay. Vad är vi? Vad tar vi tag i idag? Vilka spelare kan vi eventuellt få in? Vad är jag kring avtalsförhandlingar och så? Så det snurrar ju mer än vad det ser ut ibland. Det måste du också. Det är också en utmaning att kunna liksom kliva bort någon gång ibland och släppa vissa bitar. Det tror jag att man mår bra.
Ni har ju till nästa säsong bland annat plockat in målvakten Nikita Tolopilo. Han har visserligen gjort ett gäng KHL-matcher, men främst spelat i Belarus, som man ju säger numera då, deras inhemska liga de senaste åren, och det är ju också landet han kommer ifrån. Kan du berätta lite hur en sådan, kanske lite udda värvning går till?
Ja, men det skulle jag också säga. Det är en udda, det är inte en vanlig värvning sådär. Vi fick han till oss att, hej, kolla på den här killen runt december, januari i år. Mm. Från hans spelaragent som jag själv har spelat med i Andreas Johansson. Mm. Så började vi titta på han, och när det gäller målvakter så ska jag säga också, där har vi också en bra kille i Kalle Brattenberger som jobbar för oss, och han har mycket att säga till om när det gäller just målvakter och den biten vart vi är någonstans. Så vi började titta på han tillsammans, och han gillar vad han såg. Det finns också otroligt mycket potential i han är redan duktig. Men det finns ännu mer att hämta igen, som vi tror att vi kan rätta till några små saker, så får vi se vad vi tar vägen med det. Men vi tror hårt på han.
Det blir spännande att följa. Hur skulle du säga att den snittmässiga hockeyallsvenska klubben mår efter en jäkligt tuff coronasäsong?
Oj, det där är en större fråga än vad jag vill svara på egentligen.
Okej.
Okay. jag vet inte hur alla klubbar... Det känns ju som att de mår bra, men det här är ju bara lite gissningar från mig.
Ja.
Alltså om man tittar på deras värvningar nu inför nästa kommande år. Några säger att de satsar och så. Så det känns ju som att... alla de här stöden och paketlösningarna som regeringen har kommit in med idrottsrörelsen har gett effekt, så att de liksom kan fortsätta göra bra saker och ställa vettiga lag på isen.
Vi ska dyka ner lite i din spelarkarriär också, Mikael. Du åkte över till Nordamerika som 23-åring och spelade första året främst i AHL-laget med det... Jag måste säga fantastiska namnet Kentucky Thoroughblades.
Ja.
Minns du vem ni hade som målvakt där?
Ja, absolut. I allra högsta grad. Jag minns Jag minns Reza Toskala, jag minns Kiprosov.
Jajamän.
De blev bra.
Alltså, det kan ju låta banalt, men bara lagnamnet tycker jag kittlar.
Ja, det håller jag med om. Jag förstod inte, när jag åkte över, det var så här, jag åker till Kentucky, vad är det för något? Ja, huvudet under armen egentligen, men nu så här i efterhand så är det ju, ja, det finns ju en liten tanke med Kentucky Derby, ja, och sådana. Så det fick jag uppleva, det var ett roligt år, väldigt viktigt roligt år för mig.
Var du på The Kentucky Derby, den klassiska, vad är det, galopptävlingen?
Ja, jo, jag var där det året, så det är också kul att ha upplevt. Men det var likadant där, jag visste inte exakt hur stort det var då. Men nu så här i efterhand att okej, okay, det är precis som du säger, det är ganska, det är klassiskt hästlopp.
Ja, precis. Var det kul?
Ja, tycker jag. Det är roligt, det är intressant att se några stora huvudbonader där på allt möjligt intressant folk. Så det var kul att ha sett.
Jag förstår det. Sen hoppade du runt en del. Det blev 3 NHL-organisationer på 4 år innan du efter lockouten där 04-05 hamnade i svensklaget Detroit. Det måste ju känts rätt jäkla häftigt att komma dit med allt vad det innebar.
Ja, jag håller med dig. Jo, men det var för bra för att vara sant då. Som du säger, jag hoppade runt lite grann. Fick ganska mycket skador i början av min karriär. Mm. Jag bröt käken och det var tummen som inte riktigt höll. Och liksom så jag var på väg ut ur NHL efter 0-3 i Florida Panthers. Då var jag också skadad mycket. Mm. Kom hem hit och fick börja spela lockout-säsongen 04-05. Det är några år som har varit väldigt viktiga för mig. Och lockout-säsongen här hemma, då fick jag ordning på mitt spel igen. Den sommartränade jag även med tennisspelaren Pimpim Johansson och var väldigt bra förberedd. Och fick jättesent ett kontraktserbjudande från Detroit. Alltså egentligen 1,5 vecka innan NHL skulle dra igång. För att... Ja. För att de inte hittade den sista länken, den 12:e forwarden i deras fjärde kedja egentligen. Så det liksom dök det upp. Jag vet att så här på efterhand så pratade Ken Holland med de andra svenskarna. Alltså att okej, okay, kan vi ta in en svensk till? Liksom så här, ja, och även Steve Eisenman där. Så, ja, tydligen så sa de att ja, de spelar ingen roll var de är ifrån, vilken nationalitet de har, var de kan spela hockey. Så på den vägen var det. Så det var ju så här att fan, vill Detroit ha mig? För då hade agenten kollat runt i de flesta lag och inget lag som så här, okej, vi köper han. Men sen när jag kom dit och kändes det så himla rätt. Dels så var det nog det bästa jag var tränad. Hade förberett mig väldigt, väldigt bra och kände mig stark. Kom dit, lyckades göra mål i mina 5 första matcher. Så det har varit en väldigt bra start för mig.
Det är otroligt.
Ja, det är också så här att fast jag gjort 5 mål i stort sett till den dagen i hela NHL på 200 matcher. Sen gjorde jag 5 på 5 matcher. Så det var ju en väldigt, väldigt bra start, den aspekten också. Så jag flyttade ganska snabbt upp i hierarkin i laget, kände jag också. Så allt snurrade på sin plats. Och de var ju, du märkte i väggarna att okej, okay, här finns det en vinnande mentalitet. Så det var ett riktigt roligt och bra lag att få vara del av.
Tidigare när du var i Rangers hade du ju bland annat lirat med Messier och Lindros. Och det var ju inte direkt profilsnål till Red Wings som du var inne på där. Vilka av de här riktiga superstjärnorna, om man kallar dem det, gjorde starkast avtryck på dig?
Oh, bra fråga du ställer. Pavel Datsyuk är en. Definitivt. När jag kom till Detroit, så talangfull, men även tog han ingenting för givet, utan han var nog den, jag ska inte säga så, han körde hårdast, men han tränade väldigt hårt och förberedde sig på det sättet som en storstjärna ska göra. Han visste att det är liksom, jag måste göra det här för att kunna få spela runt 20 minuter och spela alla roliga situationer. Ja, det är därför de är på toppen också. Att förbereda sig på det sättet är inte alldeles lätt när man har den talangen. Det är en kille, även Henke Zetterberg är ju också storhet i sig. Han var egentligen inte, nu kommer han halshugga, han var egentligen inte bra på något. Det låter helt otroligt att
ja,
jag säger.
Ja, visst.
Ja, men hans storhet var ju liksom att täcka pucken, se isen egentligen. Men det var inte så att han åkte jättefort, sköt jättehårt. Och det här kan svenska ungdomar faktiskt ta med sig också. Utan han tänkte och ha kontroll på varje situation. Du kan komma så långt, du behöver inte gå otroligt fort hela tiden. Så, men ja, det där var ju Detroit. Jag har spelat med väldigt namnkunniga spelare, som du säger. Även Daniel och Henrik Sedin gjorde intryck på mig. Nu nämner jag mycket svenskar. Det kanske faller sig naturligt så. Men de har ett ödmjukt, alla de jag har nämnt, ödmjukt bra sätt att dels vilja bli bättre, men även på sättet du behandlar människor runt omkring.
Och om vi stannar koll lite i Detroit där, att vinna Stanley Cup som ni gjorde 07-08, Vilket ju också då placerade dig i den här Triple Gold Club. Måste ju varit helt jäkla otroligt. Vad minns du bäst från det?
Jag minns från hela vår tid. Alltså, jag kom till Detroit 05-06. Vi vann President's Trophy, det är alltså att vinna grundserien.
Yes.
Sen åkte vi ut första omgången mot Edmonton Oilers som gick till final och var på vippen att vinna. Men det var ingen alls som hade räknat med det. Och det gjorde också läge för att faktiskt åka till VM det året. Annars hade vi aldrig åkt till VM. Är du med ett bra NHL-lag som går långt till slutspel, då får du aldrig chansen att åka till VM. Det började redan där. Vi trodde att vi skulle gå långt 05-06. Vi byggde upp vinsten 06-07. Där jag fortfarande tycker att vi hade en jättebra, det hade en jättebra chans och vi var bättre än Anaheim. Men de lyckades vinna. Så det var 06-07 och sen så gick vi till final 07-08 och lyckades vinna mot Pittsburgh. Och även 08-09 vi var på vippen att vinna. Så vi hade några år där.
Ah,
ah. Man ska säga så här, vi vann bara en gång.
Ah.
Av fyra riktigt bra försök. Ah. Eller tre riktigt bra försök och en som varit en snörplig förlust i första omgången. Så när det hände, det var också en dröm som gick i uppfyllelse. Så vem hade trott att jag från Mariefred från början liksom går hela den här vägen. Jag trodde inte egentligen på det själv, men sen så sakta men säkert, du är inne i en liten, jag ska inte säga bubbla, men när du känner att du hör hemma någonstans så känner du att det här är min vardag nu och jag känner att jag kan komma in och bidra med någonting, då funderar du inte speciellt mycket. Men nu så här efter karriären lite grann så kan du reflektera åt ibland att våga vara stolt för det man har gjort. Och det är väl inte heller så jättevanligt. Men när jag tittar tillbaka så trodde jag aldrig någonsin i min vildaste fantasi att jag skulle vara en kille som du nämner i de här sammanhangen när du börjar läsa upp det här. Men så här, alla kommer från någonstans och har du lite mycket flyt. Jag vill säga, och med skador och annat, att folk som tror på en och faktiskt tror på dig själv och du vill att lägga ner ett jobb. Jag var ingen extrem talang på något sätt. Säkert hade jag någonting och såg också isen relativt bra, men jag jobbar med till framgång om jag får säga det själv så.
Att plocka hem Stanley Cup där i Hockey Town som man ju kallar det, Detroit, var det så mäktigt som du hade drömt om eller föreställt dig?
Ja, mäktigare. Alltså, jag hade inte föreställt mig egentligen någonting. Det var så här, jag tar det som det kommer. Men sen, dels så vann vi på bortaplan i Pittsburgh. Det var väl lite så här, wow. Men när vi kom hem på natten, fick fira först i hangaren ute där vårt flygplan lyfte ifrån. Och sen så hela den veckan efteråt med parader till för många krogbesök. Till att året efter komma till Vita huset. Det var så här, än en gång. Det var en liten bubbla och det var den världen man var i då. Så som det är. Så att reflektera tillbaks på det, det gör en ju väldigt stolt. För det första. Men jag kan ångra någonstans att man inte njöt ännu mera. För man är bara liksom nästa år och nästa. Så, men otrolig ära att få vara med.
Du nämnde det där med Vita huset. Hur var det att komma dit och träffa presidenten?
Ja, det var ju också annorlunda upplevelse med alla säkerhetskontroller och allt vad det innebar. Så man hängde med. Jag kommer ihåg att vi skulle spela mot Washington dagen efter, eller fall vi hade spelat mot dem dagen innan. Så kom du in där och få mig ställa upp där. Och det som förvånade mig med det var så här att, jag vet inte vad jag hade trott det var när presidenten höll sitt tal. Han läste i stort sett innantill. Jag vet inte vad jag hade trott, att okej, vilka bra talare alla de här presidenterna är. Men just där, som man inte ens tänker på. Men han läser i stort sett innantill och så är han duktig på att titta upp och prata inför folk. Men det där är liksom, det är någon annan som har satt ihop alla de där orden. Det kanske makes sense just nu när man tänker på det, men för mig har varit så här, vad fan, står han och läser innantill? Ja, det gjorde han ju. Ja.
Stod där och var besviken på, Bush var det va?
Precis, på
Ja.
Nej, så var det inte, det var bara kul. Det var bara kul att se vad det där var om. Så.
Sen landade du i Vancouver lite längre fram och gjorde en ruskigt stark första säsong, bland annat 30 kassar i grundserien. Vad var det som hände med dig när du kom till Kanada? För det blev lite islossning där.
Precis. Jag hade alltid också trott att hur roligt det skulle vara att spela i Kanada. För Kanada och hockey är väl lite som Italien och fotboll. Så att det är som ett mecka egentligen så. När man åker över gränsen, då händer något. Då känner alla igen en. Du är nästan som en rockstjärna. Och helst när det är laget, när ett kanadensiskt lag går bra, då då är det väldigt mycket i media och sånt. Det var inte därför jag åkte dit, men jag hade mina valmöjligheter efter Detroit, efter att ha varit i final 2 år i rad. Då var jag free agent och kunde ha förmånen att välja på egentligen 10-15 olika klubbar. Men jag pratade med Mattias Öhlund bland annat, som skulle lämna då för Tampa Bay. Att hur är Vancouver som stad och som organisation? Han pratade väldigt varmt om det. Så ja, det slutade med att jag kom dit och fick spela ett väldigt bra lag där också. Där vi även där vann President's Trophy.
Ja.
Och Stunär var på vippen att vinna Stanley Cup där också. Det var en otrolig stad där jag aldrig trivt så bra någonstans som jag gjorde i Vancouver. Jag kommer gärna tillbaka till den stan om och om igen. En otroligt fin stad, bra puls, bergen alldeles i bakgrunden. Och som du säger, det gick bra för mig personligen också. Så jag har jättebra minne från Vancouver. Och ja, jag nämnde Daniel och Henrik Sedin förut, men jag vill gärna nämna dem igen. Att bättre människor är svårt att hitta i omhändertagande och delaktighet i ett lag, och den sammanhållning som de satte tonen för i hårt jobb och att bli framgång därefter. Så ja, var nära också att få vara med. Men jag kände också, så nu pratar jag mycket, men jag kände också att när jag kom från Detroit så hade jag en del att dela med mig av. Så jag var ganska verbal i omklädningsrummet där. Och Vancouver var lite, många i laget var lite oslipade. Att det tog mycket dumma utvisningar till exempel efter avblåsningar. Och det var lite deras akilleshäl, att man inte kunde ta hela steget. Det var jättebra talangfullt lag. Men visste inte riktigt vad man skulle få dit de sista hörnstenarna för att vara nosa på Stanley Cup. Så jag kände också att jag fick en bra roll att dela med mig av mina tankar och min erfarenhet från Detroit-tiden. Och det gjorde också att man växte som människa och ja, även självförtroendet på isen.
Under den här succésäsongen blev du ju inte uttagen till OS. Vi måste bara beröra det lite kort, för det var ju också då du sa de bevingade orden att den svenska landslagsledningen can go fuck themselves. Helvete var befriande, tänker jag spontant. Vad känner du så här i efterhand?
Det kände jag också. Jag kände så här, okej, okay, det var ju lite, kom det spontant? Ja, det gjorde det till viss mån, det ordvalet. Är väl inte de bästa orden man har nämnt någon gång i karriären så. Men jag kände så här, okej, okay, folk ställer frågor. Jag kunde ju sagt så här, ja, men jag är besviken och inte var med. Ja, det kunde jag mycket väl ha sagt. Men jag kände så otroligt starkt att jag förtjänade en plats. Det var från mitt håll. Jag kände att jag var på gång och spelat väldigt bra. Sist vi sågs egentligen, jag hade fått chansen att spela i landslaget, så hade det gått väldigt bra också. Med, ja, som du nämnde, med 2 guld, och jag kände det också att jag bidrog med någonting i de turneringarna. Nu var det i och för sig då, 4 år sedan, men om man tittar, nu är det bara min synvinkel, men titta vad man gjorde sedan dess. Då är semifinal 07, final 08, final 09 och hade en bra säsong på gång 10 då OS kom. Så alla de bitarna tillsammans kände jag. Och så kände jag att laguttagningen i sig var aningen orättvis. Det var bra namnkunnigt lag, men några av spelarna som var med i truppen hade varit skadade långa sektioner. Någon hade spelat 5 matcher det året och någon hade spelat 3 matcher. Jag vill inte nämna någon namn. De vet vilka de är själva. Så. Och det är inte de som tar ut laget. Så ja. Alltså så här, allting bubblade i min kropp. Och på sättet du fick veta det, det var i stort sett, det står i tidningarna att okej, okay, du är inte med i OS-gruppen. Det var så här, alltså vet du vad, så här gör man inte. Alltså om man ska bete sig respektfullt mot spelare. Jag förstår att det är många spelare i NHL som eventuellt, men de som ligger på gränsen, där kan det ju vara ett telefonsamtal och säga, vet du vad, vi har gjort det här beslutet nu, dagen innan. Man ser det då, ja, som det publiceras. Det hade varit mer så, okej. Okay. Hade jag sagt de orden då? Nej, antagligen inte. Jag hade varit jäkligt besviken. För jag tyckte att jag förtjänade en plats. Men de orden hade inte kommit med dem. Så det är väl så jag skulle vilja kommentera. Är jag arg idag? Nej, det är inte. Men det brann då. Och jag kände att, ja, jag kände att jag förtjänade en plats.
Där i Vancouver, ni gick ju till en Stanley Cup-final. Torskade mot Boston med 4-3 matcher. Totala upplopp i Vancouver. Vad minns du av det? Alltså, hur märkte ni som spelare av det?
Tyvärr så fick inte jag förmånen att spela den Stanley Cup-finalen, för jag blev skadad. Vi märkte det inte förrän efter matchen var slut. Det var då det började i och för sig. Men det var också helt overklig känsla att okej, det är så här mycket folk bryr sig om att vi inte vinner. Jag vet fortfarande idag inte exakt vilka det var eller vad som verkligen hände. Ifall det bara var besvikelse eller ifall det var... Jag hörde ryktesvägar om att det var folk från Calgary som hade flygit in och hur det än hade gått så skulle de liksom göra uppsåt så att säga i stan. Så jag, en gång, jag har inga bra svar, men det var ju helt overkligt det som hände.
Det blev ju vända till i Detroit sen. Sammantaget landade du på 699 grundseriematcher i NHL. Tränaren Mike Babcock lät dig inte nå 700 helt enkelt. Eller alltså, hur gick snacket där? Det var länge du låg på 699 grundseriematcher.
Och min sista match som det blev nu då, den... Det är också så här, jag tycker alltid att jag spelar bra. Nej, det gör jag inte. Men den sista matchen gick till bra för mig. Så det var ju någonstans att han ville sätta sin liksom lilla stämpel. Här bestämmer jag. Det är stuket. Jag är inte ensam om det. Jag har ju en betydligt mer framgångsrik spelare i Mike Modano som gjorde 14-99 matcher under Babcock.
Ja.
Sen fick han göra sin 1500 i Dallas organisation. Han skrev på en dagars kontrakt. Men det där är lite, jag ska inte säga hans stil, men ja, det blev ju...
Men vad fan, alltså ärligt talat, vad fan är det där?
Jag lägger inga värderingar i det. Om han tyckte inte jag liksom skulle vara med i laget då, så är det väl så.
Mikael! Ja. Ärligt talat, du tycker väl också att han är en idiot som inte lät dig spela i 700 grundseriematch?
Nej, jag vet. Alltså så här, jag tar inte de orden i min mun igen.
Okej.
Man kan ju hantera det på många olika sätt som tränare. Alltså, ja, om man var medveten om det så definitivt. Jag tror inte vi hade stått och fallit eller vunnit med att om jag skulle få spela med 700 match i laget. Så knackig var jag inte på den tiden.
Vi ska backa bandet lite kort igen, för efter många år i Södertälje som ung måste det varit jäkligt kul att komma tillbaka dit under den där lockout-säsongen 04-05 som vi nämnde lite tidigare, när ni också tog er ända till semifinal. Vad minns du bäst från den jäkligt speciella säsongen?
Ja, vilket år för det första.
Ja, wow.
Vilka spelare som var här. Det pratas ju än idag om de här lockout-säsongerna. Det var 12-13 också som var lockout-säsong.
Inte lika episk dock.
Nej, det kan jag beredd att hålla med. Alltså den elitserien som det hette då, den kommer vi nog inte få uppleva igen med alla de spelarna. Så det var helt otroligt att få spela de matcherna med en stor roll. Och det trycket som var i framförallt slutspel som inte SSK hade varit på länge då.
Nej.
Och tyvärr inte efter heller. Men den serien mot Linköping och även mot Färjestad i semifinalen var... också ärofullt att få vara med om, och det är det som också drar tillbaka sen idag, att kan man någon gång igen få vara delaktig i den känslan, så skulle det vara väldigt förmånsaktigt att få vara det i alla fall. Det är dit man vill, ja. Att man vet vilket tryck det kan vara på hela. Men ja, det var kul, det var en rolig miljö, trivsam miljö att vara i.
Sen när du vände hem från Nordamerika inför 14-15 där, som också skulle visa sig blev din sista säsong som spelare, så var det rätt många som blev förundrade när du valde Djurgården för SSK. Och jag vet att du sa något i stil med att ditt ego är större än ditt klubbhjärta. Det känns som att många kanske har resonerat så genom åren men inte vågat uttrycka det på det sättet. Kan du förstå vad jag menar då?
Nej, men jag förstår, alltså definitivt. Mitt klubbhjärta vart tyvärr, ska jag säga, det är väl tillbaks lite igen här, eller lite, det är tillbaks i SSK. Det har aldrig varit borta, men det har blivit avtrubbad i den världen jag har levt i.
Ja.
Det finns liksom ingen klubbkänsla. På 15 år så fanns det ingen, det gick inte att ha klubbkänsla någonstans. Även fast man kan titta tillbaks efter säsong eller karriären och säga att ja, Detroit var viktigt och det var roligt att spela där för att vi vann, och även Vancouver i viss mån så, men... När jag kom hem så sa jag, jag är mig själv närmast, vad vill jag?
Ja.
Okej, då var det två stora faktorer. Jag ville bo hemma, eller tre stora faktorer. Jag ville bo hemma, och hemma för mig är Mariefred, Nykvarn. Det fanns då ett SHL-lag nära till hans. Det var Stockholm och Djurgården. Och sen så ville jag spela med Joakim Eriksson, som vi är i stort sett barndomskompisar.
Ja.
Och hade vi fått en chans att spela ihop igen, så skulle vi göra det. Och alla de bitarna föll på plats. Jocke var redan i Djurgården. Så det där var anledningen till det. Och jag ville fortfarande se vad jag kunde bidra med på högsta nivån. För på sättet jag gick ur NHL, jag var inte klar. Jag kände att jag kunde fortfarande bidra med någonting. Och då vill jag göra det så högt upp i seriesystemet som möjligt.
Så här efter spelarkarriärens slut, finns det någon klubb du kan känna att fan, den missade jag, alltså den hade varit liksom cool att få representera?
Jag skulle säga nej på den frågan. Alltså, jag har fått se så mycket, så många coola städer. Dels New York Rangers och spela med allt vad det innebär. Nere i New York, kommer ner till Madison Square Garden. Får känna den pulsen, den atmosfären. Gå ut och äta middagar på restaurang efteråt. Jag har fått gjort Florida Panthers som inte är så här, wow, vilket hockeylag det är. Men livsstilen där.
Hade... Flip-flops till matchen.
Ja, men lite grann. Jag var där. Ja. Jag var i Florida 2 vänder. Sista vändan så hade vi ett väldigt bra lag där vi gick till slutspel och stötte på New Jersey där som senare gick till final. Och vi gav dem en rejäl match i den första omgången. Men de första gången jag kom till Florida, det var 0-3. Då var inte jag riktigt redo för vad det hockeylivet var. Det är precis som du säger. Flip-flops, t-shirt, shorts, gå på stranden så där, och sen så boom. Och just det, nu är det jobb, nu är det stenhårt liksom så för att ta en plats och det här är NHL. De kontrasterna var lite svårt för mig. Det var jag mycket mer medveten om nästa gång jag kom till Florida. Så du har fått uppleva det också med sol och allt vad det innebär. Skön livsstil ska jag säga. Sen Detroit och Hockeytown med bra tryck på läktarna, vinnarmentalitet fick jag också uppleva. Och sen så Vancouver, ja. Ett lag i Kanada, bäst i Kanada just då under den tiden, är det mest framgångsrika laget de åren jag var där i alla fall. Så jag har fått sett det mesta av det skulle i så fall vara Toronto då, som är ännu mera mecka, ja. Kring hockey liksom så. Men jag känner att jag har fått uppleva väldigt många roliga, bra städer att utöva min dröm på.
Slutspelsdags borta i NHL nu, Mikael. Hur mycket följer du vad som händer där borta numera?
Tyvärr för lite, gör jag. Jag blir så som människa att när man är involverad i någonting, då är jag liksom där jag är.
Ja.
Så jag hänger med lite grann, men inte alls så mycket man kan tänka sig.
En sån som Connor McDavids dominans den här säsongen har varit helt bizarr. Hur ser du som gammal NHL-spelare på att någon faktiskt kan vara så, ja men överlägsen?
Ja, hans framgång har inte undgått mig också.
det har du noterat.
Ja, jag har koll. Ja, men det är högst imponerande. Vad jag säger i ord här nu, det är liksom, det spelar mindre roll. Alltså det han gör är ju, så precis som du säger, att han är så överlägsen i vissa moment och folk vet ju om det, kan ändå inte stoppa det. Det är sjukt imponerande det han gör. Alltså den farten han har i sin överstegsåkning och koll på sakerna i den farten, det är högst imponerande. Men det som imponerar mig mest av allt det här, det är att det stiger inte han åt huvudet.
Nej.
Han är fortfarande den ödkänns i alla fall, jag känner inte han, men det man ser, det han utstrålar är liksom ödmjukhet, tror egentligen inte att han är bättre än någon annan, utan han gör det han är bra på och liksom håller sig till det och ja, verkar vara en riktigt bra, schysst kille.
Avslutningsvis, Micke, finns det någon kul anekdot eller sådär från spelarkarriären som inte blivit så uppmärksammad som man kan dra nu mera så att säga, när det kanske är preskriberat och sådär, eller har vi tömt oss på det?
Jag minns när vi skulle åka till OS i Turin 06 och där bodde vi 5 och 5 ihop i lägenheter i OS-byn. Då bodde jag och Zetterberg i ett rum i den lägenheten. Och så bodde Holmström och Lidström i ett rum. Och sen bodde Henke Lundqvist i ett eget rum.
Aha.
Så vi fem hade då en lägenhet. Vi hade en liten tv, minimalt med möbler, allting så. Så vi kom ju över, alltså tidsomställningen är lite halvlurig sådär. När man ska börja spela direkt.
Mm.
Och jag hade aldrig tagit sömnpiller i min karriär, i mitt liv. En Ambien som det heter.
Mm.
Och jag är ingen kaffedrickare, ingenting, ganska ren levnadsmänniska sådär. Så jag tänkte, okej, jag måste ta en sömntablett så jag vet att jag får en bra sömn. Så jag tog en där och tänkte, men jag undrar om det här biter på mig. Jag tror inte det. Alltså, för jag tänkte, okej, jag är stor, stark och liksom, ja. Sådär. Jag vet inte hur mycket det här biter på mig. Så jag satt och tittade på den här lilla tvn på en stol, kommer jag ihåg, på en sån här hård pinstol med upp med fötterna på en gammal kartong som vi fått massa OS-kläder i. I alla fall, så jag tittade där. Sen efter en liten stund tänkte jag, jag tog det där pillret. Sen 10 minuter efter så här, alltså det var som Rocky Balboa. Alltså I see 3 of them. Alltså det var väl liksom bara gubbarna på hockey. Det var en annan match som spelades. Jag såg liksom inte tvn. Och sen kollade Holma över till mig. Alltså samma, du sitter och dräglar. Jag tappade nästan min känsel. Det var så här, jag kände, oj ja, det gör jag. Så jag satt och dreglade från mungiporna och sa, du, det är nog fan bäst att du går och lägger dig nu. Så jag gick och la mig i sängen på rygg, vaknade, sen kommer jag inte ihåg någon mer, vaknade 8 eller 9 timmar senare på rygg, precis i samma position. Helt, helt glasklar, liksom utvilad, perfekt, liksom sådär. Och sen så var jag inne i den tidsrytmen. Men det säger ju bara hur... hur mycket effekt det där kan ge. Men det var en anekdot som jag kommer ihåg så här nu.
Lite dräggel och lite sömn, så var du back on track.
Precis, bra uppladdning inför OS.
Micke Samuelsson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid på vår enkla podd. Och lycka till med ditt lagbygge här under sommaren.
Ja, tack så mycket, behövs.
Innan vi rundar av så ska vi återigen bara poängtera att vi nu på lördag den 22 och sedan på tisdag den 25 maj, alltså släpper 2 olika VM-specialer innan nästa ordinarie avsnitt av Släppsargen. Lite nostalgi och härligt snack utlovas, så missa nu för tusan inte de här extra VM-specialerna. Ni kan naturligtvis också kontakta oss via sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Hockeytåget i glädjens tecken rullar vidare ett tag till. Robin, du ska iväg på en liten trip nu, va?
Vi är inte helt hundra på vart det landar än, men jag ska försöka ta mig på någonstans iväg från Stockholm i vilket fall, för att göra någon sista sån här återhämtning innan man ska dra igång med sommarträningen.
Ja, men det låter bra. Du, njut av lite fortsatt ledighet, så hörs vi igen om en vecka. Ha det gott!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.